Peter Andersson läser Uppgörelsen av John Grisham i översättning av Lennart Olofsson.
Kapitel 1. Skotten som avfyrade kulorna som trängde in i pumpens huvud hördes av inte mindre än 8 personer. 3 av dem stängde instinktivt sina fönster, kontrollerade att ytterdörren var låst och kurade i sina respektive lägenheters säkerhet eller åtminstone avskildhet. 2 andra, var och en med erfarenhet av liknande saker, lämnade området lika snabbt om inte snabbare än skytten själv. Ännu en person, grannskapets återvinningsfanatiker, rotade bland soporna i jakt på aluminiumburkar när han hörde den vardagliga skärmytslingens skarpa ljud helt nära. Han gömde sig bakom en trave pappkartonger till skottlossningen upphörde och slank sedan in i gränden där han fick se vad som fanns kvar av pumpen. 2 personer såg nästan alltihop. De satt på mjölkbackar av plast utanför en spritbutik i hörnet av Georgia och Lamont och doldes delvis av en bil så att skytten som såg sig snabbt omkring innan han följde efter pumpen in i gränden inte upptäckte dem. Båda skulle säga till polisen att ynglingen drog upp ett vapen ur fickan. De var säkra på att det var en svart liten pistol. En sekund senare hörde de skotten, även om de inte såg att pumpen träffades i huvudet. Efter ytterligare en sekund kom ynglingen med pistolen utspringande från gränden och fortsatte av någon anledning rakt mot dem. Han sprang nerhukad som en skrämd hund, tydligt skuldmedveten. Han bar röda och gula basketskor som verkade vara 5 nummer för stora och klapprade mot trottoaren när han flydde. När han sprang mot dem hade han fortfarande vapnet i handen, förmodligen en 38, och sedan ryckte han till när han fick se dem och förstod att de hade bevittnat för mycket. Under ett fasansfullt ögonblick verkade han höja pistolen för att röja vittnena ur vägen, men båda två lyckades kasta sig bakåt från plastbackarna och ta sig därifrån med vilt fäktande armar och ben. Sedan var han borta. En av dem öppnade dörren till spritbutiken och ropade att någon skulle ringa till polisen. Det hade varit skottlossning. En halvtimme senare fick polisen ta emot ett samtal om att en ung man som stämde med beskrivningen av ynglingen som hade skjutit pumpen hade blivit sedd 2 gånger på 9:e gatan när han bar ett vapen fullt synligt och betedde sig besynligare än de flesta däromkring. Han hade försökt få med sig minst en person in på en obebyggd tomt, men det tilltänkta offret la benen på ryggen och anmälde händelsen. Polisen hittade sin man en timme senare. Han hette Tequila Watson, en svart 20-årig man med det vanliga knarkrelaterade brottsregistret. Ingen familj att tala om, ingen fast adress. Hans senaste bostad hade varit ett rehabiliteringshem på West Street. Han hade lyckats göra sig av med pistolen någonstans och om han rånade pumpen hade han dessutom slängt pengarna eller knarket eller vad bytet nu blivit. Hans fickor var tomma, precis som hans ögon. Poliserna var säkra på att Tequila inte var påverkad av någonting när han greps. Ett snabbt och omilt förhör ägde rum på gatan innan han försågs med handfängsel och sattes där bak i en av Washington-polisens bilar. De körde tillbaka honom till Lamont Street där de ordnade en improviserad konfrontation med de båda vittnena. Tequila leddes in i gränden där han hade lämnat pumpen. "Har du varit här förut?" frågade en av polismännen. Tequila sa ingenting utan bara stirrade på den färska blodfläcken på den smutsiga betongen. De båda vittnena fördes in i gränden och visades till en plats inte långt från Tequila. "Det är han," sa båda samtidigt. "Han har samma kläder, samma basketskor och allt utom pistolen." "Det är han. Inget tvivel om saken." Tequila stuvades in i polisbilen igen och kördes till häktet. Han blev anhållen för mord och låstes in utan någon omedelbar möjlighet till borgen. Det berodde kanske på erfarenhet eller bara fruktan, men Tequila sa inte ett ord till polismännen när de ställde.